Jag börjar med en ganska konkret fråga. I din bok så skriver du mycket om Marcel Proust och om hans förhållande till läsning som han skildrar på olika sätt. Bland annat hur han ligger i ett rum en sommardag. Läsningen är ganska sinnlig. Han ser olika föremål, han registrerar hur ljuset faller in och så vidare. Om läsningens förhållande till våra sinnen och platsens betydelse är något som är centralt i ditt verk, vilket är ditt eget första minne av en läsning och platsen?
Jag tror att jag har ganska liknande erfarenheter när jag sitter i trädgården och under en hängask som vi hade. Där man kunde liksom känna att man var omsluten av en grönska som gjorde att man var en del av landskapet men ändå hade en skyddad zon. Just den där känslan av att vara ostörd i sin läsning, den tror jag är väldigt viktig i all läsning. Och det är klart att alltså det här som Proust beskriver i Combray-avsnittet i sin stora roman, det är på något sätt en ideal situation som jag ser det. Alltså nästan en utopi om läsning. Men det gör att vi blir medvetna om vad läsning kan vara när det verkligen är fråga om en djupläsning som tar oss helt och hållet i anspråk som människor. Och jag tycker att vi måste hålla det i minne. Det är en påminnelse om läsningens erfarenhet.
Proust säger också att det är ett sätt att glömma sig själv, och du skriver också om vikten av självförglömmelse, att man går så djupt in i en text att man går in i en annan verklighet, en annan människas psyke.
Jag tror att det är viktigt att beskriva läsning på djupet på det sättet, därför att det är bara när vi på något sätt gör den här resan in i en annan värld som vi kan komma tillbaka som nya människor, då ser vi oss själva kanske på ett ganska våldsamt sätt, va? Oj, vad har jag varit med om egentligen? Och då ser man också kontrasten och skillnaden väldigt tydligt. Och det är den som gör mycket att vi på något sätt kan få ett annat förhållande till vårt eget liv. Och här är ju litteraturen kolossalt viktig som en vägvisare och någonting som gör att vi kan också bryta upp kanske från vissa invanda mönster.
Är du oroad över att den här djupläsningen håller på att försvinna, att det inte finns tid att gå in på djupet i litteraturen idag?
Det är min utgångspunkt. Alltså min första kapitel handlar just om detta. Alltså vi lever i en sån märklig tid, alltså där vi har inte tid att ägna oss åt denna andra tid, va, som läsningen utgör. Och jag är mycket oroad för det. Och jag menar alltså att den här djupläsningen, den är hotad av den här, vad ska vi säga, snabba läsningen som vi gör på nätet, va, framför skärmarna. Digitaliseringen medför mycket gott, va, men också att vi blir för splittrade, vi har svårt att koncentrera oss, och det har ju också läsforskare visat att vi har allt svårare för att hålla kvar vår koncentration på ett medium. En längre roman till exempel, det klarar inte ungdomar av många gånger. Så det är mycket som är oroande i det här.
Du skriver också mycket om vad som karaktäriserar eller kännetecknar en klassiker, och då pratar du framförallt mycket om det här vikten av att läsa om och att återvända till böcker, och att det är ett kvalitetsmärke om något, att det håller för en omläsning.
Jag tycker det är tacksamt att arbeta med ett sånt begrepp som omläsning snarare än vissa metafysiska idéer om att ja, det finns vissa verk helt enkelt som har det där värdet över alla tider. Men det är att vissa verk kan läsas om från tid till tid och utvinnas nya betydelser, tala annorlunda till olika tider, det tycker jag är väldigt fruktbart. Och en del verk försvinner naturligtvis från horisonten, men de kan också återuppväckas. Men just det där att man kan läsa om ett verk kanske 500 år efter det att det kom till, va? Det är något oerhört märkvärdigt, va? Som jag också har mött i min egen undervisning. Att vi läser ständigt om vissa av Shakespeares verk eller av Sapphos dikter, och vi ser något helt nytt i dem som ingen annan kanske har gjort. Det där är ett fascinerande, va? Forskningsfält.
Vilka verk återvänder du själv till gång på gång?
Jag tror att det väldigt mycket är just såna här diktare som Shakespeare som jag hela tiden återvänder till, men också äldre diktare, va, som Sappho eller Dante. Och sen har jag själv forskat mycket om modern poesi, va? Men det är vissa av de här dikterna som jag aldrig blir färdig med, och det handlar ju om Gunnar Ekelöf, va? Som vi just gett ut i akademin, en klassikerutgåva. Men varje gång jag kommer tillbaka till de här dikterna så ser de lite annorlunda, och det gäller även Gunnar Björling, och det där tycker jag är så intressant, va? Det får gärna ta några år, för att man orkar inte hålla på med en författare under en längre tid, men när man återvänder efter 10-15 år, då ser man alltid någonting nytt, i alla fall hos de här stora diktarna. Därför att det är så mycket rikedom, en sån förtätning i det de har åstadkommit. Och det är för mig ett värde i sig.
Det är väl det att en läsning blir aldrig färdig, den är en oavslutad pågående process som vi har med oss gång på gång i vårt liv, och då återvänder vi till de här texterna för att vad var det som jag inte fattade när jag läste förra gången, vilka gåtor finns kvar att lösa, eller?
Så är det, och alltså det, den här varaktigheten, den också innesluter någon sorts föränderlighet i perspektiv, det menar jag, och där finns också ett utrymme för, vad ska jag säga, nya upptäckter, som till exempel Emily Dickinson, som är ett sånt författarskap, va, som har mer eller mindre fått en renässans, skulle jag säga, i vår tid. Man börjar översätta med mer och mer hennes dikter. Och så kommer ju feminismen naturligtvis, va, som en inbrytning, att nu ser vi någonting annat, va, hos denna diktare än man gjort tidigare. Så det här är viktigt att ha klart för sig, va, att det kan ske skred, va, i vårt förhållande till traditionen. Så att omläsbarheten, den kan också övergå i nyupptäckter och någonting som är radikalt nytt, det menar jag.
Och steget från en klassiker är ju inte långt till en kanonbildning, för man kan ju tänka sig att en bok eller ett verk som karaktäriseras som en klassiker också automatiskt är en del av en kanon, eller?
Jo, men de hänger samman de där, och jag tror att kanonbegreppet, det bygger också på någon sorts omläsbarhet som är kollektiv. Alltså det räcker inte där med att en enskild människa liksom uppställer sina liksom preferenser på en lista och säger att det här ska vara kanon. Och det är ju så ofta de här förslagen från politiker har sett ut, va, där man har en nationell kanon idag, hur ska den se ut? Alltså det där tror jag är dödfött egentligen. Jag tror att man måste utgå då ändå från en viss varaktighet, för att det är bara det, alltså tiden är på något sätt en mätare på också vad som är hållbart. Man måste förena på något sätt det här kravet på varaktighet med också en viss aktualitet. Att verken måste tala också till vår tid idag. Och där måste vi delvis överge också en traditionell, va, en eurocentrisk kanon som har styrt oss alldeles för länge.
Du är ju ledamot av Svenska Akademin, och ni utser ju alltid årligen Nobelpristagare i litteratur. Kan man se listan över Nobelpristagare som ett slags kanon?
Det tror jag inte, utan priset kanske anger snarare verk som potentiellt kan ingå i en kanon. Men även där gäller det ju att de här pristagarna har visat sig varaktiga. Alltså det finns ju pristagare som inte har visat sig på något sätt varaktiga i sin läsning, som Pearl Buck till exempel. Alltså det finns ju gott om exempel på pristagare som vi har glömt bort idag. Och man kan ju säga att de valen kanske inte heller var särskilt lyckliga. Jag menar, det Svenska Akademin har gjort misstag utan tvekan, och mindre grundade också val av pristagare. Så att man måste komplettera, så att säga, priset med just ett sånt här kriterium.
Om vi återgår till din titel, eller det som är ämnet då, tid, plats och minne i skönlitteratur och hur man tillägnar sig den. Var läser du helst litteratur, om man tänker på en plats idag?
Ja, jag vet inte riktigt. Alltså jag tror det viktiga är att man kan vara ostörd. Va? Jag läser ju mest hemma. Alltså jag har svårt att läsa på kontoret till exempel, där jag jobbar. Där gör jag andra saker. Just den här sommarhuset, va, när jag sitter liksom helt ostörd, va, där återupplever jag någonting av det här som Marcel Proust beskriver i Combré. Det är för mig idealiskt givetvis, det är det, när det gäller läsning, och även i viss mån skrivning. Jag kan inte heller skriva på jobbet, mitt kontor. Det är väldigt svårt att göra det. Det är samma sak när man sitter på tunnelbanan. Vad läser man där? Jag läser tidningar kanske. Jag läser någonting tillfälligt. Men att läsa romaner går inte. För mig i alla fall.
När du citerar Elmer Dictonius där och konstaterar att läsningen är en perfekt gråväders sysselsättning.
Jag tycker det där är en underbar liten passage som jag har fastnat för om Rukuli. Det ger en sån fin bild av också vad den här, vad ska jag säga, situationen är. Alltså att gråvädersdagen är ju också att det blir på något sätt en paus i tillvaron. Va? Det är en dag när alla de här yttre aktiviteterna läggs ner. Och det finns också en sorts överenskommelse, en tyst överenskommelse. Även bland djuren som man beskriver detta. Att allt levande ägnar sig åt någonting annat. Och det där tycker jag han uttrycker så fantastiskt fint alltså i den där lilla prosatexten.